Jag tänkte, eller jag upptäckte att vi har inte riktigt pratat om det här med ja, men om hästen ska visa respekt eller det här med att man måste sätta gränser och att hästen måste hålla avstånd. Hur får vi hästen att hålla avstånd? Och hur ser vi på det här? För det är oftast här den stora ledarskapstermerna kommer in. Att nej, men du måste visa vem som är ledaren, han får inte gå på ledaren och så vidare och så vidare.
Ja, och vi
Och vi har inte
får ganska
pratat om det
mycket
här.
frågor kring detta och det är många som har funderingar kring det, för de kan tänka sig, och speciellt kanske när man är ganska ny på detta sätt att träna, att vi eller att man då kan tänka sig, ja men jag förstår hur det funkar i en träningssituation, men de här situationerna, det måste ju ändå vara ett undantag för att få använda tryckeftergift eller få använda våld, för annars blir det farligt, tänker många. Så det är en väldigt vanlig fråga som vi får och många har funderingar kring det. Och såklart har vi tänkt igenom det här ganska ordentligt också, Anna, och fått mycket erfarenhet utav just de här situationerna för att det absolut kan bli ett problem.
Absolut.
Ja.
Ja, verkligen.
Så.
Och vi har ju själva, och jag tänker att det här är nästan det första som man tänker på och som jag har förstått några personer rätt, så är det liksom att eftersom vi vill undvika att använda tryckeftergift, vi vill undvika att använda spön, undvika att använda stora rörelser som får hästen att flytta sig ifrån oss, så är det väldigt många som säger att nej, det där, jag gör inte det där. Det går inte. Hästar är stora djur och så där kan man inte göra. Man måste ha den här, det här sättet att kommunicera på, för annars går det inte. Man måste ha de här reglerna och man måste ha en häst som svarar på det. Men där, och så tänkte väl vi själva med också väldigt, väldigt länge, att nej, men det här måste vi ha, för annars kan man inte hantera hästar och man kan inte, ja, träna dem. Men det
Och
började ju med, ja, förlåt.
anledningen till varför det är så, det är att när vi jobbar med tryck och eftergift, eller när vi jobbar med hästar som kanske hellre hade velat vara någon annanstans, kanske hellre hade velat göra någon annan övning, eller kanske inte velat vara med oss överhuvudtaget, då är vi tvungna att ha ett tvingande språk med hästen, även i de situationerna, för att vi ännu inte har en historik av positiva saker tillsammans. Vi kanske inte har ett språk som räcker till de här situationerna. Och vi kanske ännu helt enkelt inte har en häst som vill samarbeta med oss. Och då kommer den såklart ta första bästa chansen till att dra till gräset, eller som kommer överreagera på stimuli, kanske springa över oss. Det kan ju hända alla möjliga saker. Speciellt i den här övergångsperioden där vi vill tillåta hästen att ta mer utrymme eller få uttrycka sig på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Men då hamnar vi i det här lite kaosartade stället kanske. För att vi slutar slå hästen eller vi slutar tvinga hästen, men vi har ännu inte fått de här positiva effekterna som kommer av träningen efter en längre tid.
Absolut, absolut. Och det är den stora skillnaden verkligen. Hur hästen ser på Vamos.
Så har man väl kommit över det och har man klickertränat en längre tid, så är de här problemen borta. Vi har inte de problemen. Jag tror inte någon har det som har klickertränat en längre tid. Inte vad jag vet i alla fall. Därför att man har så mycket andra sätt att prata med hästen om, och hästen hamnar aldrig i det läget där den absolut, absolut inte vill och måste ta sig därifrån. Vi är aldrig i en sån situation längre.
Verkligen. Men vänta
Skulle
Anna,
det
jag
vara så.
tänker innan vi går, för nu tycker jag att vi är lite för djupt inne.
Ja,
För jag tänkte att vi kan
vi
ju
backar
faktiskt
lite.
dra, vi backar bandet lite grann och
Ja.
faktiskt nämner att det här är en av de sakerna som fick oss, eller framförallt mig, att börja utforska belöningsbaserad träning. För jag hade ju en häst i träning som började bli farlig, som var farlig ju mer man var på honom. Och man ville ju ha det där spöet i handen för att jag var rädd för att han kommer kicka eller bita mig. Han hotade garanterat. Så hur ska jag då kunna träna? Alltså, att ta bort spöet där var ju min livräddare. För han kändes ju farlig. Men till sist så funkade det. Jag insåg ju också att ja, men det funkar ju inte. Han fortsätter ju vara sån. Jag fortsätter att vara rädd och han fortsätter att vägra göra allting jag ville att han skulle göra. Så det var ju där det enda jag inte hade provat var att ge honom massa godis. Och det var ju då jag upptäckte att det faktiskt funkade bättre. Och det var ju Bastiren den första som jag testade på. Men sen är det faktiskt kvar, jag har tänkt på det senaste dagarna med min Lusitano Mero. Där hade jag hela tiden ett problem med att han gick väldigt nära. När han gick ut genom grinden var han för nära och kom in med mig, liksom kom in med bogen i mig. När vi skulle gå ner till paddocken kunde han gå på mig. Han kunde vara för nära hela tiden och liksom inte ha koll på sin kropp och inte ha koll på att jag inte tycker om att hans kropp var för nära. Men även där, det första jag gjorde med honom var att ge honom godis för att han gick bort ifrån mig. Och på 5 minuter så var problemet löst. När jag efter 5 månader fortfarande inte hade löst det med tryck och eftergift. Så jag vill berätta den lilla anekdoten bara för att säga hur det var faktiskt i den här frågan som jag upptäckte hur effektivt det är att träna belöningsbaserat. Framför att ändå hålla kvar vid ja, men spöt och tryck och eftergift och hoten liksom, som man hade innan.
Ja, verkligen. Och jag håller verkligen med dig, Anna, att det finns så många hästar som vi har liksom tragglat med år in och år ut och vi har aldrig löst de här problemen förrän vi börjar klickerträna den och faktiskt har fokuserat på vad vi vill att hästen ska göra istället för att korrigera. Så man kan ju verkligen se det från lite olika håll. Alltså vissa hästar går inte att träna med tryck och eftergift eller det är liksom inte effektivt, hästen vill inte och då får vi inte då resultaten vi vill ha. Men andra går ganska bra att träna med tryck och eftergift egentligen för att hästen har, ja, men har lärt sig att liksom hålla sig i ett visst fack och invänta signaler och sådär från tränaren. Och då kan det ju problemen uppstå när vi slutar använda tryck och eftergift. Så det beror på lite vad man har för bakgrund och hur hästen har blivit tränad innan. Om hästen haft som min häst Vattnar till exempel, han har en historik av alldeles vanlig tryck och eftergiftsträning. Och visst kan han ju säga att han inte vill att jag drar i grimman till exempel. Det var hans stora, som han gillar verkligen inte det. Men han är inget problem. Så det beror helt på ja, vad man har för bakgrund helt enkelt. Hur de här problemen kan visa sig och vad som kan vara en smidig lösning. Och
Verkligen.
det som
Och,
jag ja, jag tyckte det var intressant det inlägget som du delade häromdagen, Johanna, som du delade väl i den stora gruppen. Nu minns jag inte exakt vad det handlar om, men det som jag kommer ihåg från den, det är just det här att behovet av en typ av gränssättning eller känslan av att vi vill ha någon typ av skydd eller sätt att bromsa vår häst, det behövs ju bara för att vi är rädda. Vi är rädda för att hästen ska gå över oss eller någonting ska hända eller att vi tappar kontrollen. Det kan ju finnas massa olika typer av rädslor. Man kanske har skadat sig eller hästen kanske har skadat sig i en liknande situation som gör att vi är rädda. Vi kanske är rädda för vad andra ska tycka om oss. Vi kanske är rädda för framtidsgrejer, att vi kommer aldrig klara det. Det kan vara så många olika rädslor helt
Det var
beroende på.
en som kommenterade där och
Ja.
tog en jättebra exempel på att hon var ju rädd för att alla andra hade sagt att det är farligt. Att hon
Just
kunde
det.
bromsa sig i att, ja just det här ska man inte göra för det här kan vara farligt. Eller för
Just
det
det.
här ska man inte göra för det gör man inte med hästar. Att
Ja.
det kan ju vara en inlärd rädsla att det är så här ska det vara. Precis som vi kanske tampats med i början att oj, får man ge godis ens? Ja, men det ska vara så. Hästen ska
Ja.
hålla avstånd. Hästen ska stå still. Den får absolut inte det ena och det andra eller tredje, liksom.
Ja, och speciellt på ridskolan har man ju väldigt många regler så kring, alltså rutiner och regler att man vill att barnen ska vara säkra. Istället för att man då lär sig som barn att man lär sig läsa hästen på något sätt eller att man lär sig se vad som kommer hända så följer man de här reglerna utan att man riktigt vet varför. Och det är klart att det skapar också en typ av rädsla, alla dessa regler.
Och här ska jag faktiskt erkänna en sak som jag tror kan vara ganska, ganska skön för många att höra. Som slog mig och det var ganska precis när jag ändå hade börjat med balansbaserat och som ni kanske har sett så har min Lusitano varit väldigt svår. På många olika sätt men framförallt för att han har varit överexalterad. Hur som helst så i början när jag hade honom lös, för jag ville ha honom lös. Men jag kunde fortfarande inte släppa att jag ville ha ett spö i handen. Nu är ju vi sen innan liksom NH-instruktörer och jag jobbar jättemycket med frihetsdressyr, så jag var ju extremt van att ha minst ett spö i en hand. För det var ju så jag styrde hästarna. Så jag hade jättesvårt att släppa det spöet, så i början, ganska länge, ett halvår i alla fall, så hade jag ett litet spö i handen när jag tränade honom belöningsbaserat. Men jag vet att det hängde ju på att han hade hela tiden den här, ja, men den här lilla känslan som jag vet, Anna, att du har uttryckt när du har tränat med honom, att han känns obehaglig.
Ja.
Bara hans närvaro känns obehaglig. Och då är det självklart att man vill ha ett avstånd ifrån det där obehaget. Och så nummer ett, med det här så vill jag säga att det är okej om du vill behålla några säkerhetsgrejer i början, att men jag vill ha det här spöet för jag känner mig tryggare. Okej, ha det spöet i handen om det gör dig tryggare. Och för ganska snart så kommer du märka att varför har jag det här i handen, och jag kan ju låta det vara om jag har honom på andra sidan staketet istället. Det var ju då jag upptäckte att man kunde ha skyddad kontakt då.
Ja.
Men jag vill också komma in på en jätteviktig sak som man måste tänka på, och det är ju faktiskt titta på hästens känslor. För det är det som var problemet. Problemet var inte att Mero kunde gå på mig, utan det problemet var ju att han var i ett helt fel känsloläge. Han var inte så avslappnad som man önskar att, eller som man vill ha honom. Och det är det som ofta är problemet. Vi vill ofta ha gränser, eller sätta gränser på hästar som är för rädda, som inte har lärt sig att vara, liksom, hur världen går till. Men de är framförallt för rädda eller för frustrerade, eller har helt enkelt ett känsloläge som vi inte vill ha. Eller vad säger du, Anne?
Ja, jag håller verkligen med. Oftast när de här situationerna uppstår så har vi ställt någon typ av överkrav. Vi är i en situation som vi inte är helt beredda för, som hästen ännu inte klarar av. Och då är det ganska smart att titta på det, och se, kan jag göra den här situationen lättare för min häst? Istället för, hur kan jag få mer kontroll över min häst? Hur kan jag få min häst att lyckas i den här situationen istället? Och när vi ändå kör erkänna grejen, Johanna, så kan jag erkänna att precis i början så hade jag min skimmel då, som jag också tyckte var obehaglig ibland. Absolut inte som Mero kanske, men inte alltid helt bekväm med henne. Och då hade jag en targetpinne med en boll på ena sidan, och det har hänt i början då att jag vände på den åt andra hållet. När hon kom för nära. Och jag tyckte det var obehagligt. Så det är klart att det är otroligt opedagogiskt att börja använda just en targetpinne med tryck. Men det har hänt faktiskt. Och vad ska vi göra i en situation där man verkligen känner sig jätterädd? Så gör vad du behöver för
Ja,
att klara
absolut.
situationen. Och vi menar verkligen, verkligen inte att vi ska göra någonting som kan vara farligt. Absolut inte. Så att i en krissituation, gör vad ni behöver. Det gör
Ja.
vi också.
Ja, och för oss är det så självklart. Jag tror det är så självklart för oss att vi glömmer att säga det.
Ja,
För oss är
jag
det
tror att
så
det är bra
självklart
att
att,
veta och säga det
ja,
igen och igen. Ja.
och igen, att
Det
är
är
du
okej.
där och på liv och död, då gör du precis vad du känner för i den situationen för att lösa den mellan dig och din häst.
Ja.
Det är helt självklart. Men den stora skillnaden för oss är vad gör vi när vi planerar för träningen
Ja.
och hur vill vi att hästen ska förstå att den ska hålla ett längre avstånd under
Ja, och
träningen. Det är
vi går
det som är den stora
inte in.
skillnaden.
Vi går aldrig in och möter hästens oro i den här situationen med att vi tycker att den ska bli lydig. Utan det går jättebra att backa undan en häst som är aggressiv. Det går jättebra att springa iväg eller gå ut genom staketet eller alltså backa iväg. Och det är också en sak som speciellt i horsemanship-världen är att man får inte backa. Man ska inte backa, för när du backar så har hästen vunnit. Eller så har hästen liksom lärt sig att dominera dig. Eller alla de här konstiga förklaringar. Det går jättebra att backa undan. Hästen säger ju till dig att den vill ha mer utrymme. Flytta på dig, säger den. Gör det, för all del. Och för att just i den situationen finns det ingen som kan vinna någonting. Det är ingen som kommer lära sig någonting av det här om man inte gör det väldigt systematiskt. Jag menar visst, om du går in till din häst, slår den i huvudet, den blir arg på dig och du backar undan. och gör det 10 gånger om dagen, det är klart att du skapar ett monster, eller hur? Men det är ingen som gör det systematiskt, förhoppningsvis, och då är inte det ett problem, utan vi får försöka skapa en situation där hästen är lugn, där vi är lugna, och där vi kan skapa goda vanor istället.
Ja, och tänka på det som att okej, vad kan jag göra just nu för att ändra hästens känslor? Okej, den är alldeles för het just nu. Jag kan inte fortsätta med det vi gjorde förut för jag känner mig inte bekväm med det. Jag är rädd för att vara för nära den hästen. Men vad kan jag göra just nu som kommer få den lugn? Är det att släppa den lös? Är det att hålla den hårt och ta den tillbaka till hagen och där släppa den? Alltså, försök att ha ja, men tänka på vad kan jag göra för min häst som hjälper den att slappna av. Och att vi tänker mer i känslosystem. Vad är det här för känslosystem som är aktivt? Är det rädsla eller är det raseri? Det är oftast en av dem. Eller panik i och för sig om den känner sig extremt övergiven. Men det är någon av dem som är alldeles för högt upp. Och då behöver vi ha lite strategier för vad kan vi göra för att sänka den. Och till nästa gång se till att vi inte är där igen.
Precis, och det är viktigt att tänka, om till exempel som du säger Johanna, att har hästen extrem känsla av sorg eller panik på grund av en separation, då vi behöver inte vänta tills hästen är lugn i den situationen och sen gå tillbaka, utan gå tillbaka med hästen till den andra hästen eller försök ge hästen det den behöver så
Där
fort
har du
som
ett jättebra
möjligt.
exempel.
Ja.
Ja, men där har du ett jättebra exempel. För är den för orolig, den kommer gå på dig med bogen, den kommer vara alldeles för nära, den kommer bryta på alla regler som man kan ha satt upp. Men det handlar ju inte om att den vill bryta reglerna, det handlar om att den är så panikslagen att den vill hem. Och den kan inte man kan inte lära den någonting i det läget. Och det är viktigt att komma ihåg att är de för högt upp av stress, oavsett vilket känslosystem, så är det inte en inlärningssituation längre. Utan då är det bara tillbaka till att få hästen där den kan få någon sorts kontakt med dig. Då kan vi börja prata om hur mycket space vi vill ha och vart vi vill ha hästen och vilka gränser vi vill sätta.
Precis. Ja, och det tycker jag är ett väldigt annorlunda sätt att tänka än vad man gör liksom traditionellt sett eller inom horsemanshipen där man vill att hästen ska bli lydig innan den ska få som den vill. Och där tänker vi verkligen annorlunda, utan först måste hästen få som den vill och sen kan vi börja prata med den igen. Och då behöver vi inte prata så högt. Då finns det inte behov av hårda tag. Det finns inte behov av att dominera den på något sätt. Utan då kan vi prata med det här lilla språket och hästen är intresserad och det är där vi tränar. Så mycket av vårt jobb handlar om att se hur kan vi arrangera miljön, hur kan vi arrangera våra träningspass, hur kan vi göra det så lätt som möjligt för hästen och bygga upp träningen på det viset så att de här situationerna inte uppstår. Och uppstår de så gör vi vad som helst och fokuserar på det innan vi fortsätter träna.
Verkligen.
Tills vi är tillbaka i rätt känsloläge. Och där kan det ju vara väldigt värdefullt att ha läst Calming Signals-boken som vi rekommenderar till den här vägledningsterminen för att bekanta sig med just de här små signalerna av att hästen trappas upp i stress och för att undvika eskalerade situationer. Och
Verkligen.
mycket handlar inom den här typen av problemlösning så handlar det väldigt mycket om arrangerade antecedenter som det ligger på problemlösningstrappan. Att, vad kan vi göra för att inte de här situationerna uppstår överhuvudtaget.
Verkligen. Jag tänker, Anne, jag minns ju nu att vi pratade om det sist jag var hos dig när du hade en träningshäst hos dig.
Just det.
Som var hos
Ja.
dig just av den här anledningen.
Ja.
Berätta.
Han kommer upp lite då och då, det är lite roligt för att han har gjort ganska starkt intryck på mig därför att den här hästen som heter Champagne då träffade jag för kanske ett år sedan och var då, vi kan säga obehaglig, han var åt det aggressiva hållet, han kändes väldigt hotfull, det kändes som att petar man lite fel på den hästen så kommer den attackera mig. Den kunde både hugga och sparka. Han mådde inte bra, verkligen. Och då träffade jag bara honom en gång och sen har jag inte träffat honom först nu denna sommar då och då var han med på en kurs som jag hade tillsammans med Lena. Och det visade sig, konstigt nog eller inte, men att han hade ganska stora fysiska bekymmer med sin kropp. problem med SI-lederna, men kanske också på andra ställen i kroppen. Och smärtan har förmodligen gjort att han har blivit aggressiv just för att försvara sig eller för att folk har ställt för höga krav på honom helt enkelt. Han har inte klarat av det. Så han var inte särskilt trevlig när han kom. Han kunde springa över folk, vilket han gjorde under den här kurshelgen flera gånger. Första träningspasset jag hade med honom så sprang han över mig också. Faktiskt det absolut första han gjorde. Så jag blev ganska rädd, apropå det. Jag tyckte han var jobbig, jag tyckte det var svårt. Så jag byggde en skydd och kontakt med honom och bestämde mig för att fokusera helt och hållet på frivillighet. Han
visst var det
kände
så att
som
du
att...
byggde, vänta lite, visst var det så att du kunde släppa honom löst från hagen in till paddocken?
Nej, jag kunde faktiskt inte det just från den hagen, men det var väldigt, väldigt nära. Det var bara några meter. Så jag gjorde så att jag satt på fast grimman och så lät jag honom gå löst fast i en väldigt lång lina. Och då gick han, det gick ganska smidigt. Jag fick hålla väldigt koll på åt vilket håll han kunde kasta sig så att inte jag råkade vara i vägen. Så när han kom in i paddocken så fanns det som ett spår då på yttre spåret som var inhägnat och jag kunde vara på insidan och där släppte jag honom lös. Och det tog några dagar. De första dagarna var svåra.
Vad gjorde
Han
ni
var
då då? Vad gjorde ni första dagarna?
Reaktiv. Inte så jättemycket. Utan jag gjorde en del target. Jag gjorde en del försöka mata honom utan att han åt upp hela min hand. Det hängde väldigt starkt ihop med smärtan. Så att när han till exempel böjde sig i halsen, vi gjorde lite target stretches så här, och det knakade till i hans nacke, han böjde sig, då kom han, för då klickade jag och då kom han och verkligen högg mig i handen. Och ja, den här gapet som skulle ta godiset. Så att jag kände väldigt starkt att det här är inte personligt till mig, han är inte arg på mig, men han har ont helt enkelt och han förväntade sig att jag skulle be honom att göra saker som han inte klarar av. Så fort han inte ville göra någonting så struntade vi i det, så gick vi åt andra hållet. Om han gick ifrån mig så struntade jag i det, så fick han göra det. Gick han till ett annat objekt så fick han interagera med det istället. Jag bad honom aldrig riktigt om att göra särskilt mycket. Men han var eller är en ganska ambitiös häst, så jag tror faktiskt att han själv tog sig lite för långt över gränserna också. Så det gällde för mig att bromsa honom i vissa situationer. Att nej, det här är lite för högt eller du klarar inte av det, gör bara lite grann. Just för att han ville så gärna. Och de första tiden fick jag inte klappa honom. Men jag fick klappa honom lite, lite precis vid manken. Och fick absolut inte ta på hans rygg. Inom några dagar, någon vecka kanske, så slappnade han av. Och då började han hade alltid öronen framåt. Så fort jag sprang så sprang han med mig. Han ville gärna göra alla grejer. Han var jätteintresserad av liksom klickerträningspusslet. Det kändes som han tyckte det var kul. Och då gick jag också över till att ge honom lucern istället, och det var ett stort steg för jag hade fått pellets av ägaren som hon ville att jag skulle träna med, men de var alldeles för goda, så att lucern gjorde också jättemycket skillnad faktiskt. Och sen har han inte bitit mig alls faktiskt, och jag kunde vara utan skydd och kontakt och kunde på honom överallt förutom i skapet. Det tyckte han fortfarande var svårt, men det kunde jag. Men jag hade en väldigt lång pinne med en liten grej på som jag kunde klappa honom med, för att jag ville inte vara så nära i början. Och med den kunde jag klappa honom överallt. Så att för mig var det en väldigt stor insikt just apropå det här med att den här hästen behöver inte gränser. Den här hästen behöver inte lära sig uppfostras. Han behöver inte lära sig grejer. Han behöver inte lära sig att jag har ett space eller någonting. Alla de här sakerna. Han behövde lära sig att jag menar väl. Han behövde lära sig att han kunde slappna av. Att jag inte skulle ställa överkrav. Han behövde lära sig att vad han gjorde så var han okej. Och han skulle få godis ändå. För att han bara var han. Och en väldigt tydlig grej var också när vi hade kommit en bit på väg redan, men då var det någon situation där jag kände mig trängd. Jag tror inte jag var i skydd av kontakt då och han kom lite för nära och hade en ganska, ja men, så där hotfull känsla. Och då tog jag faktiskt en pinne och knackade lite på hans bog och väldigt, väldigt lätt för att skapa lite utrymme slash kanske backa honom. Och då vart han jättearg och högg mig. Så fort jag försökte backa honom, speciellt backa med en pinne där han varit jättevansinnig, så vi övade mycket på att backa på en annan typ av signal då, vilket för det första tänkte jag, men han kanske har ont när man backar honom. Men han kunde backa jättebra när jag klickade istället och då var det inget problem. Så jag tror att det är en historik han har med sig av att ha blivit knackad på bringan eller kanske hårdare än så, som han inte var så pigg på. Så mycket av det, hans beteende var, visst, det var en del smärta i det, men mycket var gamla minnen av hotfull träning. Och då är det klart att vi får en häst som försöker försvara sig helt enkelt.
Precis. Nej, och det är jättebra. Jag tycker det är jättebra att höra det här, den här historien på hur träningen kan se ut över en träningsperiod. Just att min häst är väldigt nära och han är väldigt sur. Jag måste lära honom det första. Jag måste lära honom med att lära honom backa. Nej, det första vi måste titta på är vart är han bekväm? Vart är både du och hästen bekväma? Så att vi kan börja introducera godiset där båda är så avslappnade som möjligt. Och inte där han är spänd och människan är spänd för att hästen är för nära och känns obehaglig. Utan tvärtom hitta vart är det bekvämt och sen gå därifrån. Sen finns det såklart hästar som kommer vilja vara nära bara för att godiset är på oss. Så det är ju såklart jättebra att få in saker där hästarna lär sig att även om de går iväg ifrån oss så kommer godiset till dem. Så det är såklart en del som jag har ju behövt lära det på flera av mina, att gå bort till targeten dit bort eller bara börja med att ta bort huvudet till targeten där borta så kommer godiset till dig. Stå kvar så jag kan gå runt så kommer godiset till dig. Eller den som jag gillar allra mest faktiskt, det är om jag tränar i hagen, att få hästen att gå runt en sten eller gå runt ett träd, alltså gå runt saker så att vi får den här saken emellan oss och klicka när de är där borta. Det gör att de jättesnabbt lär sig att åh, titta, jag kan springa iväg ifrån dig och jag kan få godis för dig för du kommer följa efter mig och ge mig godis. Och det är ju jätteskönt när man från början hade en häst som var väldigt nära. Så det är ett hett tips just det här. Ja, men jag tror vi i kursen också kallar den för longering runt koner. Att de bara lär sig att de ska kunna sikta på andra sidan av någonting. Eller bara ha dem i skyddad kontakt till en början så att man båda är lugna och avslappnade. Och sen få in det, ja men precis, arrangera miljön så att det är lätt för hästen att förstå att jaha, det är dit jag ska, det är det som kommer ge mig godis.
Och verkligen, jag tycker det är viktigt som du säger Johanna, att man börjar med någonting som inte redan för med sig spänningar. Börja med någonting som är lätt. Vi behöver inte börja med någonting som är ett problem eller börja med det som vi vet att hästen inte vill. Vill din häst inte gå? Nej, men träna stillastående då. Eller vad det nu kan vara. Tycker din häst inte om att vara i paddocken? Ja, men börja inte där. Utan gör det så lätt som möjligt så att ni verkligen kan bygga den här historiken innan ni börjar ta hand om det som eventuellt kan vara besvärligt. Jag tycker inte heller riktigt att vi behöver stå still och öva på att äta godis särskilt länge. Så att jag vet att vissa är väldigt mån om att just det här från klick till godis i munnen, att just den lilla stunden går väldigt bra och kan öva på det väldigt, väldigt många pass. Och jag kan nästan se att hästar blir mer frustrerade av det efter ett tag för att de vill göra någonting, vi kan inte bara stå här. Så försök göra det lätt för er att lyckas. Det är klart att den lilla grejen är viktig, men det kanske är viktigare att få hästen att röra på sig, om det nu är det den vill, och kasta godisar på marken eller ge det en bytte eller något annat, lägger det på en tunna eller någonting för att kringgå just det här. Om hästen nu tar godiset för hårt eller kommer för nära eller vad det nu kan vara. Så man kan vara ganska kreativ och se vad är det viktigaste just nu? Vad är det viktigaste för mig och min häst och hur kan vi lyckas med det?
Ja, och nästan tänka istället för ibland är det lättare att ersätta saker än att ta bort saker. Så man kan ju känna sig lite naken när, oj, nu ska vi ta bort mitt spö och vi ska ta bort ledarskapstänket och ta bort gränserna, om man nu ska säga att man tar bort dem. Säg istället att man ersätter dem med avslappning. För det är det
Mm.
jag fokuserar på med den hästen som har varit obekväm eller obehaglig. Att vi ersätter det med avslappning. Vart är han avslappnad? Var är jag avslappnad? Och utgå ifrån det. Och ganska snart så tröttnar man på att vara på andra sidan staketet och känner att det här är ju buggis, jag kan ju vara där inne. Och vi kan göra saker där inne. Så det är mitt hetaste tips när det gäller det här.
Ja, jag håller verkligen med. Ja, ska vi se. Vart är vi på väg, Anna?
Ja, är det något mer vi känner att vi inte har nämnt kring det här med gränser? Jo, en sak just med begränsningar eller gränser. Jag gillar inte ordet gränser. För mig, jag vet inte varför, men jag tänker på Öst- och Västtyskland direkt så fort jag hör gräns.
Jaha. Vilken association.
Jag vet inte, för mig känns det väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och det blir, ja, för mig är det verkligen negativt. Men begränsningar känns inte lika farligt, för det känns lite mer, men här finns lite begränsning. Nej, du kan inte gå ut på grannarnas gräsmatta. Nej, du kan inte äta upp den andra hästens hink. Och det här är ju begränsningar som vi måste lära vår häst, för de finns i dess liv, så som det ser ut med oss. Att ja, den kan inte gå över till grannens gräsmatta, den kan inte gå ut mitt på vägen, den kan inte stå kvar mitt på vägen när det kommer en bil. Att det finns vissa sorts gränser som hästen behöver lära sig. Och där finns det ju också, säger vi båda två, att om hästen kan lära sig tryck och eftergift så är det bra om den har en förståelse för det, och likadant ägaren också. Att den ska kunna hanteras av någon vanlig människa om det behövs någon gång. Eller att vi har någonting att tillgå ifall vi bara måste få det gjort. Och det är helt okej. För oss är bara den stora skillnaden, vad gör vi den stunden då vi vill ha en trevlig stund tillsammans? Det är det vi fokuserar på. Sen vad man gör när veterinären är på plats eller när det är liv och död, det är en helt annan grej.
Ja, jag håller med. Och det som man verkligen kan komma ihåg också i det här, det är att alla beteenden som hästen gör, oavsett vilket det är, har en funktion för hästen. Så att det finns aldrig någon anledning för hästen att göra saker och ting för att, eller för att den är dum, eller för att den testar dig, eller för att whatever liksom vi lägger för etiketter på det. Det finns inga sådana baktankar hos hästen. Hästen gör ingenting av illvilja. Och det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg, speciellt om vi har hästar som är aggressiva. De är inte elaka och de är inte dumma på något sätt. Och de är inte ute efter dig och
Vänta,
har baktankar
kan
på
du
något
säga det
sätt.
där igen? För din...
Hacka den.
Kameran har, eller hela grejen har fastnat lite grann. Vi ska se om den
Ja,
kommer tillbaka.
säg till om
Nej!
den är i gången.
Ja,
Är det
nu verkar den
bättre?
gå. Kan du ta det där igen?
Ja.
Ja.
Det är viktigt att vi kommer ihåg att hästen inte har några baktankar med sina beteenden. Den har aldrig en illvilja, den har aldrig den gör inga saker för att vara jävlig eller för att göra livet surt för dig, utan alla beteenden den gör har en funktion, därför att det har tidigare varit förstärkt. Om det nu har varit positivt förstärkt eller negativt förstärkt spelar ingen roll, men det
Nej.
måste finnas en historik av förstärkning för att hästen ska välja just det beteendet.
Jo, här kan vi dra lite exempel så att det blir en tydligare bild. Ja, men om hästen hotar med öronen eller med ett bakben, det är ju oftast för att någonting gör ont. Det är det allra
Ja.
vanligaste. Eller att man har gått på för snabbt fram. Att man bara, här, puff, här är en sadel. Eller nu ska vi dra åt en sadelgjord och den inte alls har varit beredd på det och den känner sig övermannad. Det är den vanligaste till att hästarna hotar.
Ja,
Att de kommer in
precis.
mondogen. Ja, berätta, vad
Ja,
tror
men
du
till
var anledningen till
exempel
att hästen sprang över den du hade i träning där?
varför den gjorde. Därför att den försöker. Jag var övertygad om att hästen var rädd för saker och ting. Och kanske det blir så att när man har ont i sin kropp, typ alltid, jämt och ständigt, då blir man överkänslig. Hästar blir mer rädda, det är någonting som vi vet. Och det är klart att man är mycket mer överkänslig för stimuli när man alltid har ont i sin kropp. Så jag tror att han överreagerar på saker i sin omgivning och då bara sprang och ser inte. Så att han gör inte det för att du nödvändigtvis är där, för att han gjorde det åt alla håll och kanter, även om jag inte var där. Det var inte så att han siktade på mig. för att springa omkull mig, utan jag råkar vara där, han skulle åt det hållet. Och den reaktionen är så stark och den är så belönad i form av att han faktiskt tar sig från det som han är rädd för. Och så råkar jag vara där. Sen kan man ju inte alltid veta, det är ganska svårt att veta exakt varför hästar gör som de gör eller i specifika situationer och så, men ett väldigt tydligt exempel kan vara en häst som är svår att leda och som kanske knuffar på en eller som drar iväg med en. Det har ju alltid en historik av att det har fungerat. Den har tagit sig snabbare till sitt mål, dit den är på väg, eller att den vill byta riktning och därför knuffa på dig, eller den vill se sig åt det hållet och råka slå till dig med sitt huvud för att den försöker liksom vända sig för att se något och du råkar vara i vägen. Så det kan ju vara sådana saker som, det är inget personligt. Det är bara att hästen har inte lärt sig att göra saker på ett annorlunda sätt, för att den har inte lärt sig att ta hänsyn till dig.
Nej, eller att det är trevligt att vara med oss. Jag vet att jag har tränat några sådana hästar som verkligen har lärt sig hur de ska lägga repet på bogen eller grimskaften mot bogen, ha människan i ett visst läge och sen kan de dra. Men vad drar de? Jo, de drar ju till gräset eller de drar tillbaka till hagen.
Och det är inte så konstigt om hästen är hungrig. Det är inte så konstigt om hästen inte har så mycket mat i hagen. Alltså det är väl klart att de gör det. Jag skulle också göra det om jag var en häst. Om jag var hungrig
ständigt.
Ja, träningen
var jättetråkig och träningen innebar att du skulle repetera ännu mer. Det är klart att det är inte roligt. Så att man får ju tänka på lite vad är det hästen vill, och kan vi använda det snarare till våran fördel. Häromdagen så tänkte jag också på att Mero har blivit lite bättre på det, men inte fullt. Och det är ju också det att han gick väldigt nära mig och sådär, kunde vara för nära. Men saken är att han kunde gå in i saker också. Han kan fortfarande gå in med rumpan i träd och in i saker och ting. Och häromdagen så liksom gick han in i en metallhink i stallet. Och jag har alltid tänkt, åh gud vad bra, han blir i alla fall inte rädd när han går på saker. Men frågan är om han är så borttrubbad av att han har så dålig kroppskontroll och han är så van med att han ramlar in i grejer, att han har trubbat bort det. Den tanken slog mig. Men det var ju skönt att känna i alla fall att det är inte personligt. Han går inte på mig för att gå på mig, utan han har bara noll koll fortfarande på sin kropp, även om det har blivit bättre. Så
han går in i träd, liksom... han går in i dig.
Ja.
Och jag tycker att det ger mig lite empati mot hästen när jag tänker på det här viset. Att beteendena har en funktion och hästen har ingen illvilja. Den gör bara det den har lärt sig, eller den gör bara det som instinkterna säger. Eller han bara gör sin grej liksom. Och vill vi ha en förändring så behöver vi inte ha sådana negativa tankar om hästen. Att den har gjort fel på något sätt. Utan försöka se det ganska neutralt och se vad kan vi faktiskt göra, vad vill jag att min häst ska göra istället.
Precis. Och här tänker jag att vi ska ta upp en grej som jag vet liksom finns runt omkring lite som en myt eller som en oförståelse. Jag såg det här om dagen i ett islandshästforum där de pratade om, du vet, det vanliga, ska man hantera unga hästar eller inte. Med islandshästar är det vanligt att de får inte hanteras tills de är 3. De ska verkas en gång om året och vaccineras och that's it. Och det brukar vara precis lagom. Varför det är precis lagom är för att när du väl ska rida din hästen, då har den fortfarande tillräckligt med respekt för människan, så den är väldigt lätt flyttad. Den är fortfarande egentligen tillräckligt rädd för människan och tycker den är lite obehaglig.
Precis, respekt.
Ja, den har respekt, det vill säga att den tycker att människan är obehaglig och flyttar väldigt lätt på sig. Så när du hoppar upp och driver så har du oftast något framåt driv. Men det kommer oftast av att det är smått obehagligt alltihopa. Och då istället har man hästar som då har hanterats, som man brukar säga, flaskmatade hästar, eller bara har hanterats mycket när de är små. Och då har de helt tappat det. De tycker inte att människor är obehagliga längre. De tycker inte att människans konstiga rörelser och saker den har i händerna som den gör med är obehagligt. Men det man bara har gjort då är ju att hästen har fått komma till dig, du har kliat för det, den har kunnat be om mer kli, den har följt med, man tycker det är gulligt att fölet kommer på dig. Men man har ju inte lärt den att men om du tar ett steg bort, då får du kli. Om du står kvar, alltså man har inte lärt den att den kan få någonting om den står längre bort.
Det blir en sån obalans. Vi vill såklart inte ha rädda hästar bara för att då töltar de bättre. Eller whatever nu de ska göra. Det är mer vanligt i islandshästvärlden faktiskt än i storhästvärlden. Men vi vill inte heller ha ett föl som kommer och lägger benen på axlarna på en bara för att det är ett litet skettisföl och det är hur gulligt som helst, och sen behöver vi bestraffa för det. Så att balans är verkligen en
Jo,
en
men
viktig
där
sak
också
är.
tänka på vad det är man lär hästen när den är liten. Ja, men kan man lära den tidigt att det finns lägen då vi kommer vilja att den håller avstånd, att vi vill kunna blockera den, att vi vill kunna hålla bort den, att vi vill att den ska kunna backa, att den ska kunna flytta rumpan bortåt eller framdelen bortåt eller vad det nu
Ja.
än är. Och lära det tidigt så att det är en del av hästens liv. Då behöver det inte vara ett problem sen att den inte är lika rädd och inte flyttar på sig. Men det är ju också väldigt naturligt. Jag tänker, Anne, du som har barn, vad gör dina barn när de vill ha uppmärksamhet? De står ju inte 5 meter
Ja,
bort, utan de kommer väl och slänger det första de gör.
Ja.
Det är ett väldigt naturligt beteende.
Ja, det är för att
Och
om vi tänker små bebisar, Anna, de har inget annat sätt att be om uppmärksamhet. Bebisar gråter inte för att vara hemska och jävliga och jobbiga mot sin mamma med illvilja, utan det är det enda sättet för dem att kunna säga bara, hallå, jag behöver någonting. Jag behöver närhet, jag behöver någonting. Och självklart är det så för hästarna, tills vi har lärt dem någonting annat. Precis med barn, de behöver lära sig att be snällt och sådana saker, liksom.
Ja.
Det är mycket i fostringsbiten där. Ja. Absolut,
Precis.
ja. Det var faktiskt en bra liknelse
Ja.
denna gången.
Ja, men ibland kan man ju behöva liksom, ja, men tänka, försöka få in lite mer empati för att just kunna knäcka sina egna, ja, men hästen får ju inte bitas, hästen får ju inte gå på mig. Men varför sker det? Vad är det som för mekanism som faktiskt gör att den gör det? Och hur kan du på ett pedagogiskt sätt få den att förstå att du tycker det här är obehagligt och inte vill att den ska göra det? Jo, men där, när vi pratade, du nämnde ju det här inlägget som jag delade. Det handlar ju mycket om vi vågar erkänna att vi är rädda. Som hästmänniskor är det ju väldigt ofta att man får liksom, nej, men upp på hästen igen. Och det var roligt, jag träffade faktiskt en pappa med hans 2 barn i helgen som skulle komma och umgås med mina hästar. Och man såg att han höll avstånd. Så jag bara, tycker du hästar är lite obehagliga? Ja, jag är lite rädd för dem. Och då kommer redan barnen, de har inte ens gått på ridskola, de har träffat hästmänniskor några få gånger. Han bara, han är rädd för hästar, och hästar känner jag av när man är rädd för dem. Så det är inte så bra att han är nära. Och jag vet inte ens hur jag ska bemöta det längre. Eller jag vet inte vad man ska
Nej.
säga för att vara pedagogisk i det här läget. För att det spelar ju ingen roll. Erkänner du att du är rädd så är det ju bättre, för då kan du börja hantera det och de flesta hästar kommer inte bry sig. Jag tror det värsta är att hästarna känner av, om de har lärt sig att okej, rädda människor är ju de som överreagerar. Det är de som tar i mer. Det är de som kommer slå till hästen om den gör någonting. Så därav kan ju hästarna ha gjort en koppling till att okej, rädda människor är obehagliga för de är oberäkneliga. Precis så som
Den
vi
var
tycker att rädda,
intressant.
ja.
Ja.
Precis som
Ja.
vi kan tycka att rädda hästar är oberäkneliga. För det blir ju värre,
Absolut.
ju, så fort känslor kommer in i bilden så,
Ja.
börjar det ju eskalera.
Absolut. Och när jag tänker på mina situationer där det har eskalerat eller gjort saker som jag kanske inte hade velat göra, då har jag varit rädd. Antingen så har jag varit rädd för själv att bli skadad eller så har jag varit rädd att min häst skulle skadas i någonting. Och då har jag tagit i mer eller kanske använt tryck och eftergift på ett sätt som jag verkligen inte tycker är okej egentligen. Men det har jag varit i just de här rädda situationerna, absolut. För man blir orolig. Väldigt intressant faktiskt att hästarna kan bli oroliga för att vi är rädda därför att det leder till våra inte så schyssta metoder. Ja.
För det är inte så att alla hästar reagerar exakt likadant bara för att en människa är rädd, utan vissa hästar kan till och med ta hand om dig för att du är rädd. Alltså det är så
Ja.
olika hur hästar reagerar med en rädd människa, eller med människor överhuvudtaget som är känslosamma. Men framförallt, jag tycker de som man kan se att det är skillnad på, det är de superkänsliga hästarna som man absolut inte skulle säga är nybörjarhästar, utan de där som
Nej.
ja, någon duktig måste rida eller hantera. Det är de som kan reagera om de blir rädd, för att de vet att det blir ännu värre om människan blir rädd. Men de
Just.
där som nej, aldrig bryr sig, de har så sällan rädda människor, så de har ju inte upplevt att människor är så obehagliga när de är rädda. Inte lika mycket i alla
Nej,
fall,
just det.
tänker jag. Så, nej men
Ja, väldigt
så
intressant
visst.
tanke.
Vad var det
Men nu
mer
blir
jag
jag lite
tänkte?
nyfiken på vad du sa till den här pappan.
Ja, vad sa jag? ja, för tjejerna hade ju liksom, de ville ju visa hur duktiga de var, att de kunde någonting. Och att de då sa att ah, nej, man ska inte, hästar kan ju känna av att du är rädd. Och då ville jag ju liksom säga, ja men det, jag minns inte ens vad jag sa, jag ville bara släta över det lite grann och sen gå vidare till
Ja.
någonting annat.
För jag
minns faktiskt
ibland
inte.
har det varit småbarn som har grejat med min lilla ponny Ella, som är väldigt, väldigt barnvänlig. Och då har också föräldrar kanske sagt, eller några andra i närheten, inte gå bakom hästen, inte gå bakom. Och så brukar jag bara skämta bort det för att, och säga så här, om man inte sparkar henne först så kommer man inte sparka dig heller. Men om du ger henne en rejäl spark där bak, då kanske det kan bli dåligt att vara där. För att hon, det är inte farligt att vara bakom Ella.
Nej.
Men det som skulle kunna vara farligt är om man inte kan läsa hästen. Nu kommer vi tillbaka till det igen. För det är
Precis.
klart
Ja,
att
det
det
var
är
faktiskt det
dåligt att
han
vara bakom en
sa.
häst som är rädd. Ja.
Ja, nej, men för det han sa, det var det han sa att han, jag känner mig lite orolig så här nu när de borstar och de är långt ner på benen och de är bakom. Och just då stod jag rakt bakom Snedilja och kliade henne ovanför svansen. Han bara, ja men
Ja.
du står där så här. Ja, men
Just det.
hästen kommer ge en massa signaler innan någonting händer.
Ja. Och det är väl det
Det
de här
kommer synas.
ridskolereglerna liksom, som kommer. Inte stå bakom hästen. För säkerhets skull. Och jag förstår dem. Därför att det är mycket bättre om barnen bara inte är där. För det är en ganska tydlig regel som barnen kan följa. Än att de ska lära sig läsa alla små kroppsspråkssignaler. Men det hade varit mycket värdefullt för barnen att kunna göra det istället. Eller både och kanske.
Ja. Ja, tänk om man, ja, men skippar en eller två ridlektioner och tittar på hästens signaler istället. Alltså det är ju vad man tycker är viktigast, om det är ridningen som är det viktigaste eller om det är någonting annat som är viktigare. Men det jag hade tänkt att komma till från början när jag drog upp det här, vad var det?
Ja.
Jo, men det är ju det att vi kan ju ha lärt oss att, inte lärt oss, men det är självklart att vi kommer känna rädsla för att det är stora hästar. Men där är frågan om vi vågar erkänna den fullt ut. För ibland är det ju det att nej, men det tog mig jättelång tid innan jag faktiskt vågade erkänna att jag var rädd för min stora häst. Och att det var det som gjorde att jag behandlade honom så annorlunda från att, hur jag behandlade vislandshästarna. Och det tog jättelång tid innan jag erkände det för mig själv. När jag väl hade erkänt det så var det som att åh, det är därför jag känner så här, det är därför jag gör så där, det är därför det inte går så bra för oss, för att jag är helt enkelt rädd att något ska hända. Och fokuserar på allt sånt istället för avslappning till exempel.
Just det.
Och det är någonting att tänka på, att våga se att okej, jag är inte bekväm här. Okej, ska vi göra någonting åt det? Ska vi vara på olika sidor av staketet? Än och nej, men jag måste väl kunna leda, jag ska ju vara okej med min häst överallt. Men den får ju inte sparka mig. Alltså, förstår du vad jag är ute efter?
Ja, verkligen. Och jag tror det är en sån tabugrej att erkänna att man är rädd. Och jag tror att alla människor var rädda någon gång liksom, bland hästar, för att det är en befogad rädsla också. Det är för att det händer mycket olyckor och det är många som skadar sig. Så det är väl jättebra att vara rädd så att man har någon slags
Exakt.
självbevarelsedrift här av att man är liksom aktsam och försiktig. Så att det är ganska dumt att försöka trycka undan den rädslan. Och just för att man då hamnar i de här, ja, men jag måste sätta gränser, jag måste ha mer kontroll. Kontroll är en stor del av rädslagrejen, att vi vill ha kontroll när vi blir rädda. Så jag håller verkligen med dig, Johanna, och rädsla, jag har tidigare inte varit särskilt rädd när jag var mellan 20 och 30. Så fick jag barn och så är verkligen det klassiska att absolut, jag blir mycket, mycket mer rädd efter jag har fått barn då. Och det är så skönt nu att vara i den här världen där det faktiskt är helt okej att säga det. Och det är helt okej att agera ut efter det. Och det är helt okej att vara i skydd och kontakt och göra de här sakerna på det här viset. Och det känns mycket mer säkert än att försöka lära hästen hut liksom på ett annat sätt. För det blir inte en hållbar grej heller. Alltså trycker vi undan hästens känslor och säger att den får inte säga någonting eller den ska liksom in i det här
Du
lilla
får inte överreagera.
facket. Nej, och för då straffar vi den direkt. Det blir, visst, för stunden känns det ganska bra för oss för det känns som vi har mer kontroll på hästen. Men det är inte hållbart. Det är att vi trycker ner det, bara klumpar ihop och sen kan det komma ut igen. Så
Verkligen.
det känns inte alls säkert att hantera sådana hästar som har lärt sig att vara
Var lydiga.
lydiga i de
Alla gånger.
situationerna. Det känns jätteläskigt nu tycker jag. Än en häst som faktiskt säger vad den tycker. För då
Precis.
vet man vart man har dem.
Jo, och därför får man ju komma ihåg att ju tidigare de kan säga att du, jag är lite osäker, desto mindre reaktioner har man att hantera. Än när
Ja.
det börjar bli för mycket och de säger jag måste hem nu. Då har man väldigt mycket att hantera.
Ja.
Och mycket att hålla emot.
Ja.
Men tar man det tidigt, desto lättare blir det.
Ja, och det är klart, det var självklart egentligen när nu vi pratar om det, men det var absolut inte självklart för 6 år sedan. För då ville vi ha lydiga hästar som skulle göra som vi sa. Men nu känns det ju helt, ja men det är jättekonstigt att gå ut med en häst som inte känner sig trygg till exempel och vill hem.
Och inte kan kommunicera. Ja, precis. Och inte kan
Ja,
kommunicera.
usch.
Och där
Nej.
tänkte jag, om vi byter spår helt. Jag tänker att vi har inte nämnt en övning som vi ändå har, som vi kallar för barriären.
Ja.
Som vi faktiskt använder på hästar som är lite för nära. För
Vi
den
kan
är
prata lite mer
ju...
praktiska saker kanske. Vad gör vi?
Exakt. Vad
Ja.
gör vi? Ja, men vad gör vi om en häst är lite för nära, hänger lite för mycket i din godisficka? Men då kan vi ju faktiskt, jag brukar se det lite som bara självförsvar. Och som lågaffektivt bemötande. Att vi bara, jag vill inte ha din mula här, tack. Och så håller vi bort dig där. Och där siktar jag alltid mot att hålla i princip där grimman sitter. För då kan de inte bita på handen där uppe. Men jag kan fortfarande ha rätt mycket styrka för att hålla bort hästens huvud. För det är ju oftast huvudet vi behöver prata med. Jag har tänkt på det rätt många gånger när vi har varit ute och undervisat att folk vill prata med bogen. Med den saken som är framför deras huvud. Men det är hästens egna huvud som vi kan behöva styra om. För ditt huvud är på väg, dit kommer oftast resten av kroppen att gå. Eller vara i alla fall. Så tänker jag på liksom när hästen är för nära och jag vill göra någonting åt det. Så är det bara lite självförsvar att hallå, bort. Och det är skillnad på självförsvar och det är skillnad på slå tillbaka. Det är skillnad på de två sakerna.
Barriären kan ju vara otroligt mjuk. Ofta så räcker det bara, ja, det ser ni kanske inte, men att man bara mjukt håller sin arm så, eller sin hand. Och hästen, så fort hästen vänder bort sitt huvud så får den godis där borta, eller man kastar godis en bit ifrån till exempel. Så är ni inte bekanta med den övningen så gå och kolla i materialet. Vi kan ju skriva sen vart det man hittar det, för det kan jag inte i huvudet. Men
Absolut.
barriären, det finns fler sådana övningar som vi har med där. Target är också bra just för att då får vi också hästen någon annanstans än på oss, så att vi kan ha en ganska lång target och hästen håller avstånd på det viset. Man kan ju gå från target till target istället för att hästen inte riktigt vet var den ska gå och gå nära mig, så har vi ett yttre fokus som är ifrån oss. Vi kan mata ifrån oss. Vi kan öva på nej-signalen. Och varsågod-signalen till exempel, det är också en liten känsla av kontroll i olika situationer där vi kan be hästen att vänta och sen säga varsågod. Och det som du nämnde, Johanna, att gå runt saker, gå runt objekt och få avstånd på det viset. Skvallerträning är också ett hett tips för de hästarna som har en tendens till att bli väldigt fokuserade på något annat och sen kanske springer över en. Så att vi får kommunikation igen där liksom, och prata på det här mjuka sättet. Det finns säkert fler saker i
Precis.
materialet som passar här.
Ja, vi har de här som vi kallar för begränsningar, både i grimman och begränsningar liksom i
Just det.
grimskaftet.
Ja.
För självklart så behöver vi kunna säga till våra hästar att du, jag vill att du försöker stå still nu.
Ja.
Och att de ska klara av det och kunna tycka att ja, just det, jag ska slappna av här istället för att ah, jag har redan känslor som bubblar och nu ber du mig att stå still, det blir bara ännu värre. Så kan vi få in och träna på stillaståendet och lite begränsningar när hästen är lugn och positivt lagd så kan det istället vara positivt när hästen väl är lite för stressad och vi behöver säga du, jag vill att du står still. Så kan den komma på att just det, den här övningen som vi gör här, ah, just det.
Ja.
För då
Och vi
kan vi gå
kopplar den
från minnen.
övningen till den avslappnade känslan så att hästen lättare och lättare hittar dit. Och den är väldigt, väldigt bra om man till exempel har en häst som rusar ut ur boxen eller alltså som vill gärna gå snabbare än vad du vill gå. Då kan man ju ha det här, vänta tills du är avslappnad, sen går vi tillsammans. Börjar hästen rusa iväg och man känner att man börjat den, då bromsar vi upp, väntar tills den är med dig och slappnar av. Och sen går vi tillsammans igen. Och där
Precis.
behöver inte ens vara någon godis inblandad egentligen, utan få lov att gå framåt kan vara tillräckligt med förstärkning där.
Precis.
Beroende på.
Det har jag tränat
Ja.
jättemycket med Mero. Det är verkligen så skönt när jag vågade, ja, men inse att okej, jag är osäker, han är obekväm. Vi behöver hitta avslappning först och främst och sen bygga allting därifrån. Har vi tappat avslappningen så är det tillbaka till avslappning som gäller. Förändrade, det har verkligen förändrat jättemycket. Så nu börjar vi titta på att ha det i ridningen faktiskt.
Ja, jättekul att ha sett dig rida några gånger nu och det är spännande hur det kommer att utveckla sig. Ja, verkligen.
Nej, men jag tror, känner
Jättebra.
du att vi har nämnt allting som vi vill nämna kring det här med gränser och space och respekt?
Jag tror det.
Super. Tack för
Bra,
idag, Annie.
vi hörs igen.
Det gör vi.
Tack, hej.
Hej.